I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till Indypodden nummer 108 i ordningen. Och det är racevecka 2024. Äntligen. Visst säger man så? Sedvanligt.
Jag hade väntat mig ett äntligen.
Äntligen.
Så är det, säger jag nu medvetet och öppnar min öl. Så.
Ja, ah, jo. Det får du göra.
Nu rann det ut.
Ja.
Vänta. Nej!
Lite het på gröten där, men visst, vi har mycket att snacka igenom inför helgens race.
På golvet. Kaos.
Kaos i Indypoddens Göteborgs filial.
Indypodden. IndyCar på svenska.
Var, vilken ände ska vi börja? Det har ju varit det högsäsongen för all motorsport liksom. Det kickar igång ordentligt nu i början av mars. Det var ju massa racing i längre österut i världen, i Mellanöstern i helgen. Jag tyckte det var jättekul att det var så många stall som liksom var uppe och fightades högst upp. Särskilt förvånande var det att det franska stallet var med, men så slutade det så himla tvärt, för det var riktigt tråkigt. Lite mer förvånande var det att Ferrari inte riktigt var där. Det förvånade mig, men sen att tyskarna drog längsta strået. Det borde man inte vara så helt förvånad med, och med några IndyCar-bekanta på pallen. Kollar du på loppet som var i helgen?
Jag hänger inte med alls nu, Jakob.
Jag snackar om World Endurance Championship.
Jaha, jag var så inne på att försöka få ihop det där med Formel 1 och sådär.
Nej, ja,
och så
okay.
Tänkte jag att, ja, var det ironiskt nu när du pratade för fransoserna var bra med? Då tänkte jag, men de var ju längst bak.
Nej, men alltså World Endurance Championship var ju i Qatar.
Ja.
Och det såg ju riktigt bra ut för Peugeot, som under större delen av förra året och förra för den delen, de har inte varit någonstans med sin ganska radikala bil. Mm. Men den här bilen passar Katarbanan väldigt bra. Men sen fick de soppa torsk med två varv kvar. Så det blev ju trippelt Porsche med Penske, som ju vann deras första lopp i World Endurance Championship, den här Porsche 963-an. Och i den bilen körde då Kevin Estre, André Lotterer, Lawrence Vantor. Men på andra plats, där hittade vi att det andra Porsche-stallet, Jota, med Will Stevens, Norman Nato och Callum Ilott, som vi förväntar oss hitta på IndyCar-griden i helgen då.
Nu kanske han kommer med lite självförtroende.
Ja, precis.
Kul.
Och sen på fjärde plats var det andra IndyCar-bekanta stallet på World Endurance Championship-griden med Cadillac Racing, som drivs av Chip Ganassi, med Earl Bamber, Alex Lynn och Sebastian Bourdais. Annars var det inte några IndyCar-förare på gridden. Bourdais har ju inte någonting klart för sig i år. Man kanske han dyker upp sen till Indy 500 eller så.
Tror du verkligen att han är aktuell för sånt där? Det känns som att han har lagt IndyCar helt åt sidan.
Kanske om det är något desperat stall som behöver ersätta det någon gång. Mm. Eller om typ Foyt anmäler den tredje bil till Indy 500. Bourdais har ju hoppat in i Foyt tidigare.
Just det.
Ja, men sportvagnsracing är mycket, mycket spännande lopp. Liksom 10 timmar, och det hände ju saker mest hela tiden. Även om Porscharna var rätt dominanta visade sig några timmar in.
Mm.
Och det är ju ett antal av IndyCar-förarna som om ett par veckor kommer vi se dem på Sebring 12-timmars. I både Penske och i Cadillacs och i, ja, lite var helst på griden.
Mm.
Men ska vi snacka upp IndyCar-premiären då istället.
Ja, det kan vi göra. Och så en liten segway där, du nämnde Callum Ilott och att det inte är klart om man ska köra för McLaren nu. Så det är fortfarande inga nyheter från Dale Coyne.
Ja.
Vad är mystiskt. Grejen där? Lite mystiskt. Du hade en liten teori där. Jag vet inte, den lät ju väldigt logiskt, men du brukar låta logiskt när du pratar.
Jag tror att det kan vara så att Dale Coyne-stallets egna sponsorer inte har några förare som de backar. Och de förarna som kommer eventuellt sitta i coinbilarna inte delar liksom sina egna sponsorer med stallet. Så att det finns liksom ingen till någon morot för någon särskild pressrelease att göra någon presentation av förarna. Utan det kommer bara stå på anmälningslistan på torsdag kväll, antar jag, att denne och denne kör den här Dale Coyne-bilen.
Ja.
Så det finns inte någon anledning att göra något stort PR-jippo kring förarpresentationen för Coyne, tror jag.
Mm. Men då verkar det ju bli Colin Brown och Jack Harvey som tar de platserna. Konstigt borde väl, om det blir någonting annat än det.
Jag bara uppdaterar Twitter en gång till. Nope, ingenting. Måndag kväll. Nej, men på testerna förra veckan, Jack Harvey och Colin Brown, de körde inte skjortan av de bilarna, men de körde många varv. De var jämnsnabba. Men de var långsammast av alla. Men att Brown är lika snabb som Jack Harvey överraskar inte mig nödvändigtvis, men det är två stabila händer. Och vi gick ju igenom Colin Brown lite förra veckan, han har ju kört väldigt mycket racerbil väldigt länge, och det har ju Jack Harvey också gjort. Det är väl en bra inledning för säsongen för Dale Coyne-stallet.
Hade du några så här takeaways från den här tvådagarstestet som var i förra veckan?
Ja och nej. De körde på Sebring, korta slingan, skumpig, ganska långsam. Inga av de snabba kurvorna som man kan säga på Sebring 12 timmars då. Utan det är bara några av kurvorna på baksidan där det går väldigt långsamt. Så det är den bästa banan man kan använda för simulera ett stadslopp på försäsongstesterna. Och snabbast var Marcus Ericsson i Andretti-bilen. Det borde ju gott. Och det som också båda gått för Andretti-stallet nu är ju att de var ju det bästa stallet på stadsbanorna förra året. Carl Kirkwood vann två. Marcus vann ju St. Pete förra året. Så ja, om man ska dra någon form av slutsats är väl att det ser bra ut.
Och ska vi se här, vi hade ju, ja, Felix var ju på fjärde plats där andra testdagen då. Då var det, han var ju en och en halv tiondel efter Marcus. Och sen så hade vi Linus på sjunde plats i samma, på eftermiddagen där. Och då var han två tiondelar långsammare än Marcus. Så att det som du säger, det är ingen skillnad alls. En litet utropstecken får jag ändå säga. Det var ju vår, ett hackkyckling kan vi inte säga. Men när vi gick igenom Chip Ganassi förra veckan. Så Kiffin Simpson är ju rookie. Och vi kan säga, vi dömde väl ut honom lite halvt om halvt. Och så att han var femteföraren i teamet.
Ja.
Han hävdade sig faktiskt väldigt bra och matchade Linus Lundqvist tid tidigare. Mm. Så att ett test, men det där kunde ju sett betydligt värre ut. Så tänk om han blir det stora utropstecknet i år. Det ska bli intressant att se.
Jag tror det är ganska smart att låta en rookie köra med väldigt lite bränsle för att liksom få känna på en IndyCar-bil under maxkapacitet.
Ja.
Det går väl för vilken bil som helst, bara veta hur det går till när bilen är som snabbast.
Mm.
Nu, jag bara spekulerar om det här. Kanske att det var så att han lät göra så med Kiffin Simpson här. Men man måste ju veta vad gränsen går för bilens kapacitet någon gång.
Mm.
Varför inte på testarna här?
Absolut.
Något annat som jag tycker är intressant med tester är bara att se hur stallkamraterna är sinsemellan. Om vi tar Tom Blomqvist då, så var ju han 23 på testet, 7 tiondelar off Felix tid, men på förmiddagen så då var det väl lite annorlunda förhållanden om man ser på överlag på det här testet, så de allra snabbaste tiderna gjordes på eftermiddagspasset där Felix gjorde sin snabbaste tid då. Agustin Canapino hackar efter Romain Grosjean lite grann, men inte alls för mycket. En halv sekund i det fallet. Och typ Stingray Rob 25, medan Santino Ferrucci hittar det mitt i smeten på 12:e plats. Så det är ju lite sådana variabler som väldigt svåra att läsa av under sånt här test. Men det kan ju vara lite visande inför liksom första loppet i alla fall.
Vi har ju faktiskt finbesök på den här veckan. Vi har ju pratat lite med Felix Rosenqvist och då pratar vi inte bara om premiären i St. Pete utan vi har även pratat lite om testerna. Så vi har anledning att återkomma till det lite senare i podden. Ska vi ta och snacka upp St. Pete på riktigt nu då, Jakob?
Gå igenom vårt sedvanliga faktablad kan man väl göra.
Ja.
Det här är ju en modern klassiker. Det här är ju en bana som är väldigt populär bland svenskar att besöka.
Mm.
Även under, man kan säga, IndyCars mörka år för typ 15 år sedan så såg jag tittarsiffror för amerikansk tv. Och det här var ju då när IndyCar hade sån lägst tittarsiffror. Men då ungefär 250 000 tittade på IndyCar på tv då. Men då hade St. Pete-loppet mer än 250 000 besökare. Så det var ju fler som var och besökte loppet i St. Pete än som tittade på loppet på tv. Så även under IndyCars liksom mörkaste, tristaste stund så var det här väldigt välbesökt. Och det har ju blivit en modern klassiker kan man säga. Första IndyCar-loppet här var 2003. Innan dess så körde det mycket sportvagn från 1985 fram tills dess. 2900 meter lång, 14 kurvor enligt den officiella kartan över banan som man hittar på IndyCars hemsida. Men då är inte den här kinken på bakrakan inräknad. Så egentligen är det 15 kurvor, så det är en intensiv bana. Inga långa raksträckor direkt. Vi ska köra 100 varv, det blir alltså 290 kilometer. Nästan som ett helt Grand Prix-lopp om man tänker att Grand Prix-lopp ska vara 30 mil. Varvrekordet är från 2018. Jordan King, kommer du ihåg honom?
Ja, det var lite otippat. Jag har inte gissat att han hade varvrekordet där.
Han körde en säsong för Ed Carpenter Racing under sista året som han hade de här Aero-kitten med mycket mer downforce än vad man har nu. Och då gjorde King det här varvet på kvalet, vill jag minnas, med fräscha röda däck. En minut blankt i alla fall, plus 48 000 delar. Så ingen har riktigt varit under en minuts gränsen på St. Pete-banan.
Mm.
Och jag tror inte de gör det i år heller. Kanske nästa år med hybridbilarna. Men låt se.
Jag ser i ditt faktablad här också att det är ganska många tidigare vinnare bland de aktiva.
Ja, det har ju blivit så. Den som har vunnit flest gånger är Helio Castroneves som tog sin tredje seger 2012.
Mm.
Men av de nu aktiva så är det bara Joseph Newgarden som har vunnit mer än en gång.
Och vilka är de andra då?
De andra har vi längst tillbaka i tiden så är Graham Rahal som tog sin första seger här 2008. Då var han 19 år gammal och blev då den yngsta vinnaren i IndyCar någonsin. Sen har Will Power vunnit här en gång också. Colton Hurt har vunnit här en gång. Scott McLaughlin och nu allra senast Marcus Ericsson. Noterar du vem som inte är med bland de här tidigare vinnarna?
Vem som inte är med? Det är ganska många, alla andra är inte med.
Ja.
Jag hänger inte med, säger du.
Scott Dixon har aldrig vunnit här.
Nej, det är sant.
Det reagerar man på när man sammanställer det här. Men Dixon har ju ofta liksom... 2020 börjar han ju tokstarkt. Med den speciella säsongen som var då. Men de senaste två åren så har han ju avslutat säsongen mycket bättre än vad han har börjat säsongen. Så att det kanske inte säger så mycket för att Scott Dixon ska vinna i år heller. Men chi har man ju fått tidigare när man har snackat ner Scott Dixon. Man ska aldrig räkna bort honom.
Det är annars en bana som man är van vid att det händer mycket. Det blir mycket gulflaggor. Det var ju väldigt händelserikt förra året i negativ märkelse. Jag tänkte den stora startkraschen får man ändå säga. Det var det på första eller andra varvet. Det var det här jättekarambolaget.
Direkt i starten. Det var ju Felix som blev inprejad i muren. Var det av Will Power?
Nej, det var av Scott Dixon dessutom.
Det var Dixon.
Mm.
Det var en annan situation med Power som jag minns. Men ja, ett toe-stag bak på Felix bil gjorde att det blev korvstoppning direkt bakom och blev en himla krasch med Ferrucci och Benjamin Pedersen. Vilka var mer inblandade? Det var väl Helio och Pagino också.
Mm. Var det inte någon som blev luftburen av, om jag inte minns fel?
Ja, det var väl Benjamin Pedersen.
Mm.
Det var en rejäl smäll. Och det har ju hänt förut också på den här banan. Förra året var det 5 gulflaggor. Aldrig har det här loppet avklarats utan minst en gulflagg. 2021 var det en gulflagg. I alla andra lopp har det varit minst 2 gulflaggor till och med. Så är det. Äsch. Nu är det jag också det.
Öppnade du också en öl nu då? Ja.
Ja, jo, men jag sa ju det.
Var den god?
Det är en sorts lätt öl som jag faktiskt gillar. Ja. MD Brau.
Jag hittade en ukrainsk öl i kylskåpet. Obolon.
Ja, okej. Okay. Jo, men den känner jag till.
Ja, Obolon.
Ja, den är fin. Ja,
den har en veteöl, tror jag.
En klassisk AD-öl kan man säga. Ja, vart var jag någonstans? Ja, det är gudflaggor. Många krascher har ju alltid varit på den här banan. Och förra året var den här kontroversiella med McLaughlin och Grosjean. Som krokade ihop direkt efter McLaughlins depåstopp. Han försökte försvara sig från Grosjean som hade, ja, det var ju hans bästa lopp förra året. Det är ju en rätt udda layout. Som, första kurvan är ju jättebred, för det är ju på en flygplats. Sen är resten i stan. Så att det märks lite på hur förarnas approach från den här breda första kurvan och sen kurva 2 och 3 blir smalare och smalare och sen blir det jättesmalt in i kurva 4. Att många överoptimistiska som ju McLaughlin var då när han skulle försvara sig förra året. Och jag tycker nog, det var ju en race-incident. Kan man ju egentligen, om man bara tittar på hur det såg ut på banan, men med kontextet att McLaughlin hade så pass kalla däck, så tycker jag att han fick lov att ta på sig den gången. Men förra året var ju, jag kommer ihåg att jag tyckte det var så fantastiskt underhållande det här loppet. För vad hände sen?
Om du tänker på slutet.
Ja.
Ja. Ja, då var det väl så att det var Pat O'Ward ledde. Och så hade vi Marcus. Han var på andra plats. Och han jagade ju faktiskt i fatt O'Ward. Han hade ju högre tempo och tog in sig. Det är fortfarande höllt i dunkel, tror jag, egentligen vad exakt som hände. Men O'Ward hävdar ju att det blir någon miss... något problem med motorn eller med växellådan, vilket gör att han inte då, han missade växel eller kom ut på start och målrakan med två varv kvar, va? Och tappade fart helt enkelt, som Marcus kunde få gå förbi. Jag har ju också hört att han själv, det var självförvalat och att han, det blev fel på det sättet och att Marcus kunde glida förbi. Har du fått någon klarhet i vad det egentligen var som hände?
Nej, men den klarhet som finns är ju att det inte hänt någon annan gång. Det är inte ett återkommande problem. Så att antingen var det något väldigt, väldigt sällsynt som skedde, Pato. Eller så har han lärt sig en läxa. Jag tror snarare på det andra.
Och det tackar man ju inte nej till så ur ett svenskt perspektiv där. Så att det var ju, den segern smakade ju jättegott. Jag tyckte det var väldigt synd om Felix bara när hans race tog alltså slut redan på första varvet då och blev avkörd av Scott Dixon av alla människor. Det var synd. Men allt som allt, en bra svensk dag i sentit förra året. Får vi se om det upprepas i år. Då har vi ju fler att hoppas på.
Ja, och för Tom Blomqvists del så är det här en ny bana för honom. Mm. IMSA har inte tävlat här på många år, kan man säga. Jag vet att det kördes i det som kallas för American Le Mans Series typ 15 år sedan. Mm. Då var inte Tom Blomqvist med på den griden. Linus Lundqvist har väl kört Indy Lights här. Så inte helt ny bana för honom. Och han var ju så pass bra på stadsbanan i Nashville förra året. Så att han borde väl kunna känna sig som hemma på den här med. Och ja, som sagt, nu är Marcus från segern förra året. Nu är han i ett stall som utmärkte sig på de andra stadsbanorna förra året. Mm. Så att, ja... Det vore väl fint om man kunde tangera förra årets resultat. Mm. I och för sig, om man tittar på Andretti-stallet på Ius St. Pete förra året, så hade de ett skräplopp. Ingen kom i mål på ledarvarvet. Läser jag av detta rätt? Ja, Kyle Kirkwood bara 15:e, 3 varv efter. Och sen var ju Hurta involverad i en krasch, Grosjean i en krasch där Francesco försvann på första varvet. Men det skadade inte deras framfart några veckor senare i Long Beach för den saken.
Roman Grosjean var väl, kan väl snabbast på banan fram till sin krasch då, så att de saknade inte pace.
Nej.
Och vi vet ju att hur duktig Andretti är på stadsbanor också. Så, har du någon särskild så här nyckel till framgång på St. Pete ur ditt perspektiv?
Jag tror att undercutten kommer vara väldigt viktig. Och det var det Grosjean försökte se på McLaughlin förra året. Hitta sin lucka i depåfönstret. När det gäller sista depåstoppet vill man nog göra det så tidigt som möjligt gentemot konkurrenterna. Men utan att hamna i trafik, för att då kan det bli ganska vanskligt. Det är väldigt, väldigt trångt där på baksidan. Och svårt att köra om. Även om du tar ju ett halvt varv lite drygt och får upp temperaturen i däcken, så kan det vara ganska stor skillnad på fräscha och gamla däck om man hamnar bakom någon som liksom försöker komma två varv längre eller så. Vi har ju kärt återseende med, du har snackat med Felix Rosenqvist. Ska vi ta och lyssna på det då innan vi går igenom tiderna för helgen?
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Felix Rosenqvist, nytt team, nya möjligheter. Hur skulle du beskriva tillvaron så här som Meyer Shank-förare bara dagar innan premiären?
Det känns väldigt bra, måste jag säga. Jag har inte kört så mycket, jag har inte kört så många varv än. Tyvärr, jag önskar att jag hade lite mer varv bakom mig. Men nej, det känns jättebra. De få varv vi har haft har varit väldigt bra. Det känns som hela integreringen i teamet har varit väldigt lätt, även med bilen faktiskt. Sen vet jag ju liksom att vi vann inte mästerskapet förra året direkt. Vi har en liten resa att göra, framförallt att teamet hade ett tufft år förra året. Så jag kan komma tillbaka på fötterna lite. Men det känns som att det har gått bättre än förväntan för alla egentligen på testerna. Det har varit väldigt bra fart direkt och det känns som att det har varit många frågetecken kring farten just i teamet förra säsongen och under off-season. Men vi fick på något sätt något kvitto att vi tror vi är snabba, så det är jättekul.
Du har ju haft några år i McLaren, så det, jag vet inte hur utvecklingen har varit där med åren, om körbarheten har blivit bättre med den bilen, men det har ju väl så här notoriskt varit lite svår kör, så hur skulle du jämföra Meyer Shanks bil i år med den? Är det lättare att komma in i den? Passar den dig bättre?
Alltså, ja, intressant fråga. Det är både ja och nej. McLaren-bilen tog väldigt lång tid för mig att liksom lära mig få ut max av bilen, framförallt i racen. Första året var ju väldigt kämpigt i början, men sen kändes ju den väldigt hemma. Framförallt i kval, skulle jag säga. Denna bilen, måste jag säga, gick väldigt snabbt. När jag testade första gången på Homestead så tog det var som att det inte var någon inkörningstid alls, vilket är väldigt skönt, för det är ju, vi har ju nästan inga tester, ingen körning, och bara hoppa rakt in och känna att man kan liksom göra topptider direkt på testerna. Det är superskönt, så att det var en väldigt så här stort frågetecken jag hade under off-season här, liksom om det skulle bli samma resa igen som det var när McLaren. Men ja, för mig känns bilen väldigt lättkörd och det är skönt. Jag tror det är alltid positivt, även fast jag vet att jag kan jobba mig dit i slutändan, men vi behöver spara in den tiden, så det känns kanon.
Du har ju beskrivit Meyer Shank som ett väldigt familjärt team och att du har funnit dig till rätta väldigt snabbt, men nu har du varit i två stora team hittills, Chip Ganassi och McLaren. Nu när du har så lång erfarenhet som du har genom en hel racingkarriär och nu din sjätte säsong i Indycar, vad värdesätter du, inte bara som förare utan även som person i ett team eller en omgivning, för att må bra och att prestera på topp, skulle du säga?
Alltså, det är ju väldigt många faktorer såklart. Alltså teamets inställning, varför är de där från första början? Det kommer ju ofta från toppen liksom. Vad är vi här för att göra? Är vi här för att vara med? Vill vi vinna? Ska vi vinna mästerskap? Och alltså anledningen att jag blev så taggad på att gå med i detta teamet var att de har väldigt höga ambitioner. De har väldigt många bra sponsorer som är med långsiktigt. Jag skulle säga att det är ett av de teamen som har bäst koll på den fronten. Väldigt välorganiserat, bra ekonomi, liksom, och mål som är satta långt, inte bara nästa år men kanske 3-4-5 år framåt. Och det är alltid ett bra tecken, tycker jag. Man får känslan av att de vill verkligen, de vet vilken resa de behöver göra, men de är redo att ta den. Och det är inte lätt i racing när du kör mot Penske, Ganassi, McLaren, Andretti. Det krävs en väldigt, ja, du måste gå all in liksom, och det gör de. Och det kändes rätt för mig att gå med. Och jag har alltid liksom kollat på teamet och funderat på hur bra är de egentligen. För det har varit någonting som inte har lirat, framförallt förra året så hade de väldigt dåliga resultat. Och man har sett den här osäkerheten när man har varit hos teamet. Jag tror alla har varit väldigt på högspänn hela off-season och ser liksom hur kommer vi, har vi någon fart liksom? Och de har nog, nu vill jag inte liksom lägga någon, eller liksom snacka dåligt om någon annan förare, men det de hade förra året funkade inte. Men som sagt, på testerna så känns det verkligen som att det gör det, och det känns som att det har lyft alla väldigt mycket också. Man märkte det igår, det var liksom lite kallt i början under testdagen, och sen under dagen när de märkte liksom, varenda gång vi var ute så var vi med där framme. Det triggade folk väldigt mycket, så man alla var lite mycket high fives och någon hoppade ur bilen och så. Det är kul, det märks att de har haft tufft, men de är liksom, de är väldigt taggade på att komma ur det där och liksom komma tillbaks lite på båda fötterna, som sagt.
Är det någonting du kan berätta om hur de har utvecklat bilen under, från förra säsongen till den här säsongen? Är det där det ligger en del också i framstegen som du upplever det?
Alltså egentligen inte, utan vi är ju länkade med Andretti, så vi får ju väldigt mycket info, data och inställningar från dem. Det är inte helt och hållet samma bil, men det är, vi får ju liksom, alltså Marcus hänger i våran lastbil ibland, jag hänger i deras, så det är väldigt öppet på så sätt. Så för dem som inte vet det, så Maya Shank har ju liksom ett technical partnership med Andretti då. Så vi går ju väldigt mycket efter dem, och om Andretti är bättre så är vi ofta också där. Men i regel så är väl bilen ganska lik. Alltså den setupen vi körde nu är mer eller mindre samma som de körde på St. Pete förra året. Så att det är inte det att det har varit någon jätteomstrukturering av setupen och så, utan de ville väl också liksom köra samma för att se liksom vad kan jag få ur bilen. Passar den mig, och det tycker vi att den gör, så det känns jättekul.
Nu har du ju den här team leader-rollen i år, och hur skulle du beskriva dig själv i den rollen, eller vem vill du vara som en team leader?
Alltså det känns ganska naturligt faktiskt, i och med att Tom är ju helt grön då, i IndyCar, och sen blev de av med både Simon och Helio. Och Helio kör ju på Indy då. Så jag måste ju ta den rollen. Men det känns väldigt naturligt. För jag har så mycket erfarenhet nu av, som sagt, både McLaren och Ganassi. Och jag har ju hela tiden varit i en roll där jag kanske varit mer liksom lärling. Eller haft en väldigt stark teamkompis som varit väldigt ledande. Både Ganassi och McLaren. Och nu är det liksom, det är rätt skönt att kunna få driva på den biten själv. Och även fast jag gjorde det ofta i McLaren också, så var det alltid en mix av liksom alla tre förare. Nu känns det som det är mer, de vill verkligen lyssna på mig, de frågar mig hela tiden, vad behöver vi, vilket håll ska vi gå, och det är ganska motiverande för mig också, för jag har inte riktigt varit i den rollen innan, och när man märker att det funkar liksom, som igår, vi hade lite strul i början av dagen, och så då blev det lite på mig att liksom få tillbaka oss på rätt spår, och det kändes som det funkade väldigt bra. Så ja, det är spännande och kul, och känns verkligen liksom rätt i tajmingen i min karriär och sätta mig i den rollen.
Har du upplevt förut som att du har haft svårt att få gehör för dina, din input och dina åsikter i alla lägen?
Alltså det har mest varit att det varit så mycket, alltså om tar McLaren, jag, Pat och Rossi, och Pat var egentligen den enda som hade realistiska chanser att slåss om mästerskapet, så det blev liksom efter några race så blev det att det var mer fokus där, och det naturligt skulle jag vilja säga. Och sen, men problemet där var ju ofta att Pat var ju den som, alltså deras bil var väldigt svårkörd, och det är ju någonting som nästan alla som har kört den har sagt, och Pato har ju alltid varit den som har lyckats maximera den bilen bäst. Och därför har de ju även också lyssnat lite mer på honom då som resultat, och då kommer det ofta in i en liten tuff spiral som är svår. Alltså slutet av förra året så gick vi lite mer vår egen väg, jag och min ingenjör på nummer 6-bilen, och det var också det var den första så här liksom kvittot för mig att jag tror verkligen om jag kör mitt eget race så blir det bra, för vi hade några väldigt starka race i slutet där på Portland och Laguna och sådär. Men det är viktigt att man, det är väldigt viktigt som förare att känna att man får den liksom, att man får den, vad ska man säga, de litar verkligen på det, att det märker, och de litar verkligen på vad jag säger, och de tror verkligen att det jag säger kommer göra bilen bättre. Mm. Så att, ja, spännande.
Du sa att Tom är så pass grön just nu. Ni har ju känt varandra så pass länge. Hur tror du det samarbetet kommer utvecklas med tiden här nu? Låt oss säga mitt in i säsongen. Hur kommer er dynamik funka? Och hur funkar den idag, tycker du?
Alltså, den är väldigt enkel och öppen. Som jag ofta haft med mina teamkompisar, måste jag säga det. Jag känner oftast att jag kommer väldigt bra överens, och det är ingenting svårt egentligen. Och Tom har haft lite tufft att komma in i IndyCar och med bilen och sådär. Men vi försöker liksom supporta honom. Jag vill ju att han ska komma in i det så snabbt som möjligt, för det gynnar ju mig också såklart och hela teamet. Men det har varit lite segt att komma upp i pace för honom, men jag vet ju vad han kan göra, och jag vet, alltså vi har alla sett hur snabba han är i IMSA och även tidigare klassarna kör. Så det handlar om någon känsla som är svår att få fram. Och det är som sagt, det är väldigt lite körning i IndyCar. Framförallt så är vi ett av de teamen som inte har kört någon hybrid-testing. Och det kan ju ses tufft då för mig också. Men även för Tom då, som behöver vända varv han kan få. Men vi supportar honom, och vi jobbar väldigt bra ihop, och han är liksom medveten om vad som krävs och vad som behövs för att han ska komma liksom upp i speed. Men jag tror det känns skönt för honom också att ha mig som teamkompis, för jag är liksom 100% öppen med allt, och som sagt, vi har känt varandra sedan 2009 egentligen och tävlat väldigt mycket ihop. Så det kommer bli bra, tror jag.
Ja, du nämnde hybridtester och övergången till hybrid här mitt på säsongen. Ni har ju ganska rik, eller väldigt rik erfarenhet från just hybridmotorer inom teamet och även er förare på olika sätt. Och så har ni, du säger, samarbetet med Andretti. Hur stor nytta kan ni dra av dels av samarbetet med Andretti, sen utifrån, hur lätt kommer det komma, tror ni att det kommer, övergången till hybridmotorer kommer bli, om det ens blir någonting i år? Vi får väl se det, men det lutar ju åt det.
Ja, alltså hela den här situationen är ju väldigt komplicerad, och man kan ju prata ett helt avsnitt om bara om det, men man kan väl säga i stora drag att de som har kört absolut mest, det är Penske och Ganassi, och de som har kört, ja, de andra som egentligen har kört överhuvudtaget, det är ju Andretti och McLaren. Utifrån det så kan man se det på både gott och ont. Vi är ju ett av de team som inte har kört någonting, men vi har ju samarbetet med Andretti, och det är ju ovärderligt för oss just nu. För vi har ju, som sagt, vi har inga varv, vi vet inte hur det kommer kännas. Vi har inte fått några miles alls med det här paketet då, som kanske kommer komma mitt in i säsongen. Så det är, om man jämför oss då med typ Carpenter, Rahal, Foyt, Coyne, de kommer ju bara liksom, det kommer vara helt ny kula för dem. Sen har de såklart Honda eller Chevy, alltså deras motortillverkare, och som kommer ge så mycket info de kan såklart. Men ingenting slår ju att göra varv och liksom få den datan själv in i teamet. Så det är, ja, det är frustrerande. Jag tycker att det pratas alldeles för lite om hur konstigt det har blivit att vissa team har fått så himla mycket körning och sen samtidigt då, alltså jag har knappt kört 100 varv. Och vissa har kört liksom nästan en hel race-säsong under vintern, och det märks ju att de pratar inte om det, för de vet att det är fel, men det är inte heller någon som snackar om det. Så det, ja, det är lite konstigt, och som tävlande så vill man ju ha varje försprång man kan få, och men som sagt, man kan se det på två sidor. Jag är väldigt glad att vi kan luta oss lite mot Andretti och få den infon från dem.
Ni kommer få ett test i mars, va?
Precis.
Är det enda testet ni kommer få, om det nu är så att de drar igång efter Indy 500?
Ja, precis. Det blir den enda. Så att, det är bara att suga åt sig allt man kan för den dagen.
Ja.
Men sen så nämnde du att teamet har ju erfarenhet av hybrider i IMSA. Tom har ju såklart gjort väldigt bra ifrån sig där. Han har även kört Formula E som jag. Så att det känns ändå som att nästan alla som är med på teamet vet vad det handlar om. Och det är väldigt viktigt. Om man aldrig någonsin har sett en hybrid eller en elmotor eller liksom kört något sånt innan, även mekaniker och ingenjörer, så kan det vara väldigt många nya intryck. Men det känns som alla är ganska inkörda på det. Min ingenjör Dave, han har också hållit på med Formula E många år. Så att, på så sätt känns det ändå som att vi kommer fatta vad det handlar om. Men som sagt, vi vill bara göra varv och lära oss. Och liksom, det är en grej att kolla på en datorskärm, men varv. Inget slår riktiga varv på banan.
Om vi blickar framåt nu, eller inte alls långt fram, bara några dagar kvar. St. Pete, vad kommer krävas för ett bra resultat nu till helgen?
Alltså jag tror det är lite mer blick på det stora hela. Som sagt, teamet hade ett tufft år förra året, framförallt i St. Pete. Mm. Det var den här masskraschen i början där båda deras bilar åkte med det, och även jag. Så att jag tror på något sätt vi, även fast vi är väldigt taggade på att se vad vi kan göra, vi tror att vi kommer vara väldigt snabba, så är det liksom någon form av, inte slow start, men man vill komma in i det liksom på ett mjukt sätt. Inte några jätterisker, utan ta det resultatet vi kan få. Men alltså, som vanligt, fullt ös i kval och liksom man kör på som vanligt. Men det betyder väldigt mycket för teamet just nu, och det har även Mike och Jim sagt till mig liksom, att vi vill bara liksom börja på liksom topp 10, topp 12, vad det nu är, liksom bara komma igång på ett bra sätt, för det kommer trigga alla på ett bra sätt och ge alla liksom lite mer självförtroende från den säsongen vi hade. Så man får ta åt sig det också, även fast man alltid har som jobb att attackera max, så börja lite lugnt och så bara komma in i säsongen.
Skulle du säga att förutsättningarna inför i år är annorlunda för dig rent pressen mot tidigare? Nu är du så kallad teamleader, men du har fått lite arbetsro. Är det korrekt beskrivet?
Ja, det kan man väl säga. Jag vet ju vad jag ska göra kommande, ja, detta året och nästa år då. Så det, självklart är det ju, alltså press har man alltid. Det är ju någonting som jag har haft varje år sedan jag började med racing, men och den största pressen sätter man alltid på sig själv ändå, så egentligen kanske inte jättemycket annorlunda, men just det teamet har sagt till mig liksom att du behöver inte känna press, du är liksom, du är våran guy, vi litar på dig, vi förlitar oss på att du ska liksom förbättra teamet och sätta oss i en bättre position. Så det är lite en annan approach. Med på McLaren var det mer liksom att det förväntades att man skulle vinna. Och det var någonting jag inte lyckades med. Så den pressen ökade såklart hela tiden. Men ja, lite lugnare skulle jag säga. Känner mig lite mer liksom, ja, till ro på något sätt. Och det är ju bra, tror jag. Det är aldrig en dålig grej att känna sig liksom lite mer komfortabel och kanske lite mer fokuserad på rätt saker.
Ja, men när de säger så tror jag faktiskt att det är så i Major Shanks fall. Ibland är det rätt att säga att när man ingen press och så ändå underförstått så är det. Men jag tycker man ser hur Jack Harveys roll i det teamet för några år sedan när han körde för dem. Så det var ju de var ju väldigt förtjusta i honom och det kändes som ett väldigt bra samarbete och där hade de verkligen tålamodet och långsiktigheten med honom också. Så när Mike Shank säger det, då är det så.
Ja, precis. Och det, alltså tittat utifrån på teamet så tycker jag det är helt rätt. Som sagt, de missade Leader Circle förra året på bilen som Simon körde och sen Tom då. Så det var ju liksom, det är ju typ $1 million som de missade i Laguna. Så det är ju, ja, det är en tuff grej för teamet att gå igenom och det är lätt att glömma vad alla liksom individer går igenom som, alltså mekaniker, ingenjörer som kanske liksom på något sätt har varit i något mörker i ett helt år och jag kanske inte kommer från det utan jag kommer från ett helt annat perspektiv. Men ja, det är viktigt att liksom fokusera på rätt grej och i det här fallet tror jag det är liksom bara köra dit bilen kan på något sätt, inte överköra, inte försöka ta två killar i en sväng och sådär, bara liksom have fun and drive.
Avslutningsvis, kommer du lyssna på Bon Jovi någonting nu som uppladdning inför helgen?
Jajamensan, det är redan på gång.
Du får förklara vad det är som är. Du har en sponsor för de två första racen.
Ja, så det är ju Sirius XM som är en av våra huvudsponsorer. Det är ju en form av radiolösning, framförallt i bilar då. Man kan jämföra med kanske Spotify eller något liknande. Och de har en kanal på den här plattformen som är som Bon Jovi har då. Så han är lite intresserad av racing och hans son är också där. Så att Jim Meyer då som är Meyer Shank, han har ju jobbat på Sirius XM i största delen av sin karriär. Det är därifrån han kommer. Så han har liksom fått ihop det här då. Det är jättekul. Det är väldigt oväntat tror jag för många att se den sammankopplingen. Men jag tycker det är skitcoolt. Jag gillar ju rock and roll och tycker det är kul med musik. Och kul att ha det, alltså Sirius XM som sponsor såklart. Men även ha Bon Jovi som faktiskt kommer dit till St. Pete. Det är skitcoolt att representera.
Rejält med stjärnglans i din box då.
Jajamän, det kan man väl vara.
Jag upplever det som en väldigt harmonisk Felix Rosenqvist.
Han har ju ett sätt att formulera stämningar i stallen på ett bra sätt. Efter 3 år i McLaren så låter han ju inte frustrerad. Det har han aldrig gjort när man har pratat med honom egentligen. Utan han är pragmatisk.
Och nu tycker jag försökte hitta ett bättre sätt att formulera detta. Men det bästa jag kan säga och beskriva det är att jag smyger sig in i ett storkukslugn. Kan vi kalla honom för storkukslugnet från Värnamo? Från och med nu.
Ja, visst. men ja, det är beskrivande.
Ja. Vi får se vad våra lyssnare tycker, om de instämmer i epitetet eller om vi ska backa på den. Men jag är nog beredd att ta gift på att det där är rätt beskrivet faktiskt.
Mm. Hoppas resultaten kommer med det också. Nu när han får leda ett stall på riktigt.
Mm.
Så det är båda gott, som sagt.
Absolut. Mm. Vad har vi för hålltider nu i helgen?
Vi har egentligen bara två klasser som kan tycka är intressant att följa denna helg. Det är alltid, oftast massa småklasser, typ Mazda Miata och lite olika sportvagnar som följer Indycar åt. I år så har vi i alla fall Indynext som börjar sitt kval klockan 1 lokal tid på lördag 9 mars. Det är 6 timmars tidsskillnad. Så om ni kollar på tiderna på Indycars hemsida så är det bara att lägga till 6 timmar. Så klockan 1 då betyder ju klockan 19 svensk tid. Och sen direkt efter Indynext-kvalet på lördagskvällen så är det klockan 2 amerikansk Eastern Standard Time. Det vill säga klockan 8 prime time på lördag för Indycar-kvalet. Indynext-loppet går klockan 10 söndag morgon Eastern Standard Time. Det vill säga 16:00 svensk tid. Och sen är det 18:00 som gäller för Indycar-premiären 2024.
Och nu har vi inte ens nämnt Indynext någonting i vårt förhandsnack, men det är ju faktiskt en ganska roligt år vi står inför här, för det är alltså 20 förare på griden i år.
Största Indy Next eller Lights-gridden på åtminstone 15 år.
Får vi se om vi kan lita på prispotten också i år. För det, den stämde ju inte när Linus Lundqvist vann sitt. Då, men det ska ju vinnaren vinna så $850,000. Vilket då ska räcka till ett test på Texas Motor Speedway. Indy 500, öppet test och rookie orientation. Och sen en entry till Indy 500. Och så har vi ett race till då. Ska det räcka till då. Så att det får vi hoppas att de håller det. Men det är klart att de gör. Det är ett spännande in en ex. Det är synd bara att vi inte har någon svensk på grillen i år. Men det, är ju inte, det finns ju ändå gott om lovande förare där också.
Jo, man får väl tänka lite så att erfarenhet väger tungt i andra divisionen. Så några förare som varit med ett tag är Jacob Abel. Abel Motorsports-grabben som vi har nämnt lite snabbt i tidigare sändningar. Nolan Siegel som har testat för Dale Coyne-stallet. Skulle vara unikt ifall han körde både Indy Lights och IndyCar i något lopp i år. Det har inte jag... Jag tror inte att det har skett någon gång tidigare. I alla fall inte av någon toppförare som gjort det väl. Jamie Chadwick inne på sitt andra år in the next. Formkurvan pekade uppåt under andra hälften av förra året. Hon kör för Andretti Global i förra året DHL-bilen. Det lär det inte vara nu. Jag har inte sett någon bild på årets bil. Men engelska kvinnan som har gjort så bra i W Series tidigare fortsätter satsa på USA. Den som jag skulle vilja bara lyfta är Miles Rowe som fick det stipendiatet som Penske och Will Power utsatte för afroamerikanska förare. Han var i det programmet i ett par år. Förra året dominerade han USF Pro 2000 som är steget direkt under Indy Next. Det var hans första år i den kategorin bilar och han sopar banan med konkurrenterna. Han kommer köra för AMD Motorsports med Force Indy och Force Indy är namnet på det stipendiatet för afroamerikanska förare. Han är mogen, han är väldigt, väldigt snabb och han har gjort bra ifrån sig under alla sina formelbilskarriärer så det är inte så att han har harvat runt längst bak någon gång och bara vunnit på per default. Utan han vinner mot all konkurrens som han har någonsin ställt sig mot. Så att, det är någon jag skulle vilja lyfta. Det är hans första säsong i Indy Next. Men hans karriär ser väldigt, väldigt lovande ut.
Och du nämnde Jamie Chadwick förut. Och hon är faktiskt inte den ensam kvinna på griden i år. Utan vi har ju Lindsay Brewer också, amerikanska, i Hunkos Hollinger Racing också. Så det blir två kvinnor på griden i Indy Next.
Det är ganska fin mångfald förare. Vi har Jonathan Brown från Irland, Salvador de Alba från Mexiko, par till britter, Callum Hedge från Nya Zeeland, Nils Kohlen från Nederländerna. Det är ett öppet fält, vi ska inte tippa för hårt, men med 20 bilar på griden så är konkurrensen där.
Jag är också inne på Indy Next hemsida här nu så är det kavalkaden av frisyrer. Det är ju häpnadsväckande. Titta extra närmare på Callum Hedge, Nils Kohlen som du sa och Jack William Miller. De tre har frisyrer som inte är att leka med, kan jag säga.
Nej, det ska inte jag döma för mycket.
Men då, Jakob, tycker jag vi laddar om batterierna och sover i kapp oss så att vi orkar vara uppe sent på söndag.
Fast så himla sent är det ju inte. Det är ändå race start 18.00 svensk tid, Ronny. Är det sent för dig?
Jag tänker man ska se om racet en andra gång också för att analysera den så att vi kan podda om det på måndag.
Jo, i och för sig. Så... Och med stöket som kan ske på den här banan så kan det absolut dra ut på tiden. Sista, alltså när loppet kommer flaggas av 20.30 så jag antar att den här tiden som står 18.00 svensk tid, det är sändningsstart och sen så är det grön flagg ungefär 18.30 svensk tid på söndag. Så här loppet brukar gå på 2 timmar i alla fall.
Bra, men då hörs vi om en vecka. Då får vi snacka ner St. Pete och blicka framåt.
Superkul, äntligen igång.
Härligt, ha det bra.
Ha det bra alla, hej.
Did I want to know where my easy rider gone? Did I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.